Alltså, varför måste Jesus vara så jobbig? Kan man inte känna så? Räcker det inte med att han bara pratar om att vi ska älska varandra? Måste han nödvändigtvis ta upp detta med pengar? Alltså, har ingen talat om för Jesus om vad det är att vara PK? Det finns liksom vissa saker vi inte pratar om. Måste han lägga ribban så högt och utmana både så hårt och kanske lite avslöjande också faktiskt? Det här är några av de frågorna och reaktionerna som i alla fall har bubblat upp i mig när jag läser den här texten om Jesu möte med den här rike mannen. Som vi inte ens vet vad han heter. Men vi vet att han i mångas ögon var en lyckad man, det man skulle kalla en lyckad man. Lukas evangeliet avslöjar för oss att han var en ledande person. Alltså förmodligen så var han ledare i någon av de kringliggande synagogorna. Och en man som under sitt korta liv tycks ha gjort en lysande karriär. Och dessutom så vet vi att han har mycket pengar. Men vi vet också att trots detta, trots lysande karriär, trots mycket pengar på kontot, så är han inte nöjd. Och han är inte tillfreds. För han kommer springande fram till Jesus. Här är inget tassande på tårna, det är inget i förbifarten eller ett litet diskret mejl som han lägger till Jesus. Utan han springer fram till Jesus. Sånt gör inte män av hans status på den här tiden. Och dessutom så faller han ner på knä inför Jesus. Och så frågar han, vad ska jag göra för att vinna evigt liv, Jesus? Det kanske var en fråga som hade bubblat länge i honom. Vad är det egentligen som har evighetsvärde? Hur får man del av det som är den kommande världen? Alltså judarna levde ju med en uppfattning om att man nu levde i denna världen, eller denna tidsåldern kallar man det ibland också. Men att det skulle komma en ny värld, eller en ny tidsålder. Och det var detta Jesus kallade för Guds rike. Och den här världen eller tidsåldern, den präglas av orättvisa, att de onda kommer undan och så vidare. Medan den kommande världen då ska präglas av det som är gott. Och denna mannen vill ha del av det som är nytt som Gud gör i världen. Det goda, det som är evigt. Och det är det som ligger i den här frågan som han ställer om att få evigt liv. Och hans fråga, den är verkligen uppriktig och den är ärlig liksom, den kommer från hjärtat. Det är inte som fariseernas fråga som har kommit fram till Jesus också i början av det här kapitlet. De ställer frågor för att liksom sätta dit Jesus. För att få honom att säga någonting som kan tyckas olämpligt så att de kan röja honom i vägen. Det är inte den attityden den här mannen kommer med. Han är liksom på riktigt. Och man kan ana att han förmodligen har stått och betraktat Jesus ett tag. Därför att precis innan detta så hände någonting. Han fick se liksom hur barnen bars fram till Jesus. Men hur de stoppades av lärjungarna och hur detta gjorde Jesus arg. Och hur Jesus säger att Guds rike tillhör sådana som barnen. Och om man inte blir som ett barn så kommer man inte dit in. Och kanske är det de där orden som hugger tag i den här mannens hjärta och hakar fast vid det där som han har funderat på ett tag. Hur får man del av Guds rike? Hur kan man vinna det eviga livet? Han hade ju så mycket redan, men det var ju här och nu. Evigheten då. Det som skulle komma, hur skulle han få det då? Och kanske hade han frågat flera i samhället de här frågorna innan. Det fanns ju många lärda vid den här tiden. Några kallades för fariseer, de stötte vi på mycket i Nya testamentet. Andra kallas för esséer, de stötte vi inte på lika mycket. I texten i alla fall. Och de hade säkert svarat båda de här med en utförlig instruktion till Jesus om hur han ska hålla budorden. För det var ju de man förhöll sig till. Och sen kanske bett honom att men du kan väl joina vårat parti och liksom följa våran väg så blir allting bra. Men vad ska nu Jesus svara? Och när den här mannen kommer fram till Jesus springande ner på knä så adresserar han Jesus som god, den gode mästaren, säger han. Och det kan ju vi tycka är så här, det är väl inkonstigt. Men det var en väldigt ovanlig titel att ge en rabbin eller en lärd. Och det understryker liksom, det är ett sätt för mannen att säga att dig har jag verkligen respekt för. Och det du kommer säga nu, det kommer betyda någonting viktigt för mig. Och vi ser ju Jesus också reagerar och säger, varför kallar du mig god? Ingen är ju god utan Gud. Och det Jesus säger är det egentligen, du har ingen aning om vem du egentligen pratar om. Jag är ju faktiskt Gud själv och det anar du nog inte ens. Så du har sant i det. Han har sant i det han säger. Och då springer han. Precis så som barn ju ofta gör. Ni vet ju hur de är. De tar för sig, de tar plats och de visar verkligen vad de vill. Och han blir liksom lite som ett barn när han springer fram till Jesus. Och så blir Jesus så där jobbig och osmidig. Det är ju liksom öppet mål. Det är värsta guldläget för Jesus. Kan inte bara Jesus säga till mannen så som han har sagt till så många innan honom. Bara säga, följ mig. Och så är det bra så. Så får det börja där och så kan liksom Jesus eventuellt ta upp det här med pengar lite senare. Han kan väl få gå bredvid först innan han ska kastas in i leken så brutalt. Men Jesus är som så ofta oväntad och så ser han längre och rätt igenom. Och Jesus, precis som antagligen då fariseerna och esséerna, går då till budorden. Han hänvisar till dem. För det var ju de man då som sagt skulle hålla sig till som en trogen jude, som en del av Guds utvalda folk och så vidare. Och den här mannen, han medhåller liksom att ända sedan han har varit ung, ja men då har han hållit sig till dessa. Det var ju så att man först vid 12 års ålder efter sin bar mitzva, då liksom hölls man ansvarig för sin förmåga att hålla buden och så vidare. Och sedan dess säger han att han har liksom hållit och vaktat på att hålla de här buden. Men det är dock intressant att notera när Jesus då rabblar de här budorden. Därför att han utelämnar de fyra första och det sista. Och vid en första svepande läsning kan man tänka att ja, men Jesus rabblar nog bara de här för att markera att nu är det budorden vi pratar om. Att mannen ska vara med om det, liksom vara med på att det är det vi pratar om. Men när man inser vilka de här budorden som är utlämnade, vilka de är och vad de handlar om. Ja, men då inser man att Jesus håller på med någonting här. Är inne på någonting. De budorden som Jesus utelämnar, de handlar om och talar om att inte jämställa något annat med Gud. Att inte ha några avgudar. Att inte ha begär till andra människors saker eller grejer överlag. Och då kan man ju fråga sig om Jesus är medveten då han utelämnar de här budorden. För att det just är dessa som är den här mannens kamp. Och kanske är det så att han är faktiskt högst medveten. Han ser ju genom oss alla. Han ser hur saker och ting exakt ligger till. Och det är viktigt, tänker jag, att stanna upp vid vad den här mannens svar gör med Jesus. När mannen säger alltså, ja men jag har hållit de här budorden och så. För Jesus vet ju vilka den här mannen inte har hållit. Och vilka som är hans stötesten. Och Jesus tittar på den här mannen. Inte med förakt. Inte med någon hån i blicken. Eller frustration. Utan just med kärlek. Han känner kärlek för den här mannen. Alltså han vill honom gott. Och det är viktigt att ha med sig att det är det som är utgångspunkten. För att han sedan, alltså Jesus sedan tar i. Och adresserar alla de här uteblivna budorden i ett svep. I och med att han säger, ett fattas dig, sälj allt du äger och så ge åt de fattiga. Och sen kommer detta att han ska följa Jesus. Och då kan vi läsa om hur mannens iver går över i bedrövelse. Han säger liksom inte emot och säger, ah, okej, absolut, jag ska fixa detta, vänta bara på mig så ska jag lösa det. Utan han går iväg och blir bedrövad. Och man kan liksom föreställa sig hur hans blick är sänkt och hans axlar liksom hänger lite så här. Och man kan fråga sig varför. Och berättelsen förklarar för oss varför mannen blir så bedrövad. En kort mening säger det. För att han ägde mycket. För att han ägde mycket så blir han bedrövad. I en värld där typ allt kan köpas för pengar och där rika tycks ha förtur i det mesta så visar sig Guds rike vara något helt annat. Och definitivt ingenting som man kan få för pengar. Det är snarare tvärtom. Och i ett samhälle som i alla fall är vårt, som hyllar konsumtion och att tjäna och sälja och lägga på hög i en evig spiral, så säger Guds rike, akta er för pengar. Eller mammon som Nya testamentet ibland kallar pengar. Här finns krafter, starka, starka krafter. Och här finns en avgud som är så lätt att sätta sin tillit till. Men den är falsk. Det är alltså inte en sann gud, även om den kan verka som att det ger mycket trygghet. Och i ett samhälle där vi bygger köpcenter som våra nya katedraler och renoverar om affärer för att göra dem mer liksom inbjudande och forska kring vilken butiksmusik vi ska sätta igång så att vi köper så mycket som möjligt. Och hur vi ständigt liksom matas med reklam och uppmaningar om att förnya sig och förändra och fixa. Liksom. Konstant har vi det där. En samhällsekonomi som fullkomligt bygger egentligen på konsumtion. Så säger Guds rike något annat. Det säger släpp taget. Sälj allt du äger. Och ge åt de fattiga. Och det är ju helt uppåt väggarna. Får man ens göra så? Är inte det helt samhällsomstörtande om alla skulle gå och sälja allt de hade? Då mannen går sin väg så vänder sig Jesus till lärjungarna med slutsatsen. Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike, säger han. Och lärjungarna, de blir bestörta. Illa berörda och förmodligen rejält förvirrade. Därför att det var allmän tro i judisk kultur, precis som det är i många delar av världen fortfarande, även i kyrkan. Att rikedom är ett tecken på Guds välbehag, att han är liksom nöjd med en och det är därför man har det man har. Så då måste jag kliat sig rejält i huvudet och undrat vad det var för fel på Jesus. Har han liksom inte fattat grejen? Och Jesus säger det igen. Utmanar den här föreställningen att rikedom är ett tecken på Guds välbehag. Och den här gången använder han en bild för att göra det extra tydligt. Han säger, mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och bilden är ju ganska klar. Vilken kamel kan ta sig igenom en nålsöga? Ja, ingen. Och det har ju debatterats kring vad det här nålsögat då är för någonting som Jesus talar om. Är det ett synålsöga? Eller är det en av de portar i Jerusalem som finns som kallades för nålsögat? Som var så lite som kamelerna skulle kunna ta sig igenom så behövde de gå ner och liksom gå på knä och på huk. Så här. Och det har jag aldrig sett en kamel göra i alla fall. Så bilden och budskapet är ändå tydligt från Jesus. Och lärjungarna verkar fatta för att de blir förskräckta. Och så sätter de ord på det som alla tänker, tänker jag. Ja, vem kan då bli räddad, säger de. Och så vänder sig Jesus till dem och så säger han, ja, för människor är det omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Att komma in i Guds rike, att få bli frälst, som vi kallar det ibland, räddad eller upptagen av Gud. Det är ju aldrig någonting vi kan göra. Utan något som ges från Gud. Det är en gåva att ta emot. Och det är så intressant att notera att den här mannen när han böjer knä frågar Jesus, vad kan jag göra? Vi är så liksom indoktrinerade att tänka liksom vad vi ska utföra. Men frälsning är någonting som Jesus gör för oss. Inträdet in i Guds rike är någonting som Jesus ger oss. Och det är ju det som budorden avslöjar för oss. Budorden avslöjar ju synden i vårt liv. I alla våra liv. Att konsekvensen av syndafallet som gång på gång gör att vi väljer bort Gud. Vi väljer våra egna vägar. Vi skadar vår värld, oss själva och varandra och så vidare. Den blottar liksom den här osköna sidan av att vara människa. Den blottar att vi faktiskt sätter andra saker högre än Gud. Att vi avundas varandras bilar och hus och telefoner och bostadsrätter och så vidare. Att vi ljuger och så vidare. Och budorden hjälper oss att förstå att vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp. Vi behöver Jesus. Vi behöver hans förlåtelse. Vi behöver också ett nytt hjärta. Att någonting händer här inne. Så att inte allting bara blir krampaktigt. För det håller inte i längden. Och för Gud är det möjligt att rädda oss. Och ge oss inträde i Guds rike. Att räddas av Gud är att få träda in i det nya riket. Och det är också att få befrias från mängder av saker som binder oss i alla dess former. Men vi är ju inte inaktiva i det här inträdet. Det finns liksom två sidor av myntet på något sätt. Vi måste aktivt också ta emot Jesus. Och så är vi ju kallade till detta att följa Jesus. Och där behöver vår efterföljelse ta konkreta steg och beslut. Att liksom faktiskt agera utifrån att vi nu lever i en ny världsordning. Vi som kristna och som vill leva som Jesu efterföljare, vi är kallade att leva efter en världsordning som är Guds, efter Guds rike. Att det redan nu får sippra in, att det växer mitt ibland oss och det pratar Jesus om redan under Nya testamentet. Och pengar, skulle jag säga, är helt klart en sådan sak som binder oss. En kraftfull sådan som ibland faktiskt kan upplevas som tunga kedjor och piskor som liksom jagar på att man måste skaffa det ena och det andra. Ett habegär och en konsumtionshets som bara går på av farten. Och ett vaktande, inte minst, om det man äger och det man har. Och Jesus varnar för flera saker givetvis när han gick runt och talade med människor. Men återkommande och med väldigt, väldigt skarpa ord så varnar Jesus för pengar eller för mammon. Därför att detta är någonting som också Jesus vill befria oss från. I Matteus evangeliets 6:e kapitel så säger Jesus så här. Vi får nå upp det här bakom mig. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och det är det som blir så tydligt med den här mannen. Att det är det han har försökt göra. Nämligen att tjäna två herrar. Och när det kommer till kritan så tycks han välja mammon eller pengarna. Hans kärlek till sina pengar är helt enkelt för stor. Och det är lätt att tänka att den här texten är någonting liksom som utspelade sig för länge sedan. Och den här mannen är ju väldigt rik och Jesus är för extrem. Liksom. Och på så sätt liksom hålla den här berättelsen ifrån sitt eget liv. Men vem är egentligen rik? Det är ett väldigt relativt svar på det egentligen. Det är alltid lätt att tänka att det är någon annan som har mer pengar än jag och kanske ofta är det så. Och att texten då skulle gälla dem. Men om man tänker globalt sett så är ju i princip var och en av oss här inne extremt förmögna. Som medborgare av västvärlden så tillhör vi den lilla, lilla klick i den här världen som sitter på större delen av jordens tillgångar. Vi är de 20% som har 80% av världens alla pengar och tillgångar. Och sen får de resterande 80% av jordens människor dela på de resterande 20% av jordens tillgångar. Det finns en otrolig ojämlikhet här. Så visst gäller detta skriftställe även oss. Och låt oss på allvar ta det på allvar, tänker jag. Och låta det utmana vårt förhållande till våra pengar. Hur kära är de egentligen för oss? De första kristna i den första kyrkan, om man läser i apostlärningarna, så var de övertygade om att den nya tidsåldern, liksom den nya tiden, hade börjat och trängt in i och med Jesu död och framförallt uppståndelse. Och kanske var det därför de var så snabba med att sälja allt. För det gjorde de. De sålde allt de hade och så delade de det emellan sig och de gav åt de fattiga. Och de levde liksom som om något annat än pengar var deras yttersta trygghet. Och jag vet inte, det kanske inte är realistiskt för oss alla här idag att gå hem och sälja precis allt vi äger. Men att utmana oss själva att fundera över pengarnas makt i vårt liv och hur vi ska göra oss fria från dem i handling. För det krävs konkret handling. Någon har sagt att den som har mycket pengar räknar sina pengar och den som har lite pengar räknar sina pengar. Jag säger det igen. Den som har mycket pengar räknar sina pengar. Och den som har lite pengar räknar sina pengar. Och jag tänker att det ligger någonting i det ordet där. Kanske räcker det att jag har det jag faktiskt bara behöver. På så sätt så kan jag ju sedan ge frikostigt av det som blir över. För visst är det ju saker vi behöver. Vi är människor, vi behöver äta och sova och vi behöver kläder på vår kropp. Så är det för oss alla rik som fattig. Men behöver vi verkligen så mycket som vi tror? Kanske behöver man då ta en funderare över vad som man verkligen behöver. Och inte minst vad som faktiskt är viktigt i livet. Och det kan ju faktiskt vara andra saker än ens grejer. Och jag tänker att då skulle vi inse, om vi med lite rejäl självrannsakan, att man skulle kunna leva faktiskt betydligt enklare och på så sätt ha mer att ge vidare till de som har och kanske inte har det som de behöver. Man måste ju faktiskt inte leva efter konsumtionsnormen. Har ni tänkt på det? Man måste faktiskt inte det. Man måste faktiskt inte ha allting nytt hela tiden. Man måste inte ha ett nyrenoverat kök. Man måste inte ha en ny höstgarderob varje år. Det är mycket som man faktiskt inte måste. Man får leva enklare. Och man får leva för annat. Och man får leva på ett annat sätt. Man får till och med sälja allt man äger om man vill det. Det är så lätt att tänka att om jag bara ger 10% av det jag har så har jag ryggen fri sen. Om jag liksom ger mitt tionde till kyrkan exempelvis. Ja, men då har jag gett dem till Gud och så kan jag ha de resterande 90% som mina pengar som jag vill använda dem. Men då har man ju missat något helt fundamentalt med vad det hela handlar om. För i den tanken ligger någon sorts misstanke kanske om att Gud inte skulle vilja gott. Att man liksom tänker, ja, men vad ska Gud göra med om jag ger honom alla pengar? Då kommer jag inte ha någonting liksom. Vad skulle jag göra om alla mina pengar om jag levde utifrån att allt är till låns från Gud? Man får leva sitt liv utifrån tron på att allt på jorden tillhör Gud och är gåvor som vi har fått från honom, som vi därför kan ge liksom vidare. Och därigenom leva ut detta genom att öva oss att leva generösare och generösare. För jag tror att för många av oss handlar det om att öva oss i det, ta steg för steg. Inte alla av oss är så pass starka att man liksom kan gå härifrån till dit på en gång. Och ett sätt är ju att öka sitt givande. Det är ett sätt att öva sig. Inte för att kyrkan eller den organisation man ger till ska bli rik liksom, och ha mycket pengar. Utan just för att befrias, avgiftas från det här begäret efter pengar. Och inte minst kontrollen som pengar ger över ens liv och kanske också över andra. Att istället sätta den tilliten till Gud. Man får så några vänner till mig gå ner i tid för att kunna spendera mer tid tillsammans med sin familj. Och på så sätt anpassa livet utifrån att man nu inte har lika mycket pengar som om båda hade jobbat heltid. Man får göra så. Man får sälja sina grejer och inte lägga pengarna på sparkontot utan ge till de fattiga. Man får göra som Rick Warren, som kanske några av er känner till, som har skrivit boken, bland annat boken Att leva med mål och mening. Han har tjänat sjukt mycket pengar på sitt skrivande och han skulle kunna skippa och jobba resten av sitt liv för han har det så pass bra. Men han har istället valt en helt annan väg, nämligen att varje år öka på sitt givande. Han har valt att bo kvar i samma hus, att inte liksom byta upp sig. Samma hus som han flyttade in i när han och hans fru var med och grundade Saddleback Church där han jobbar. Han har valt att köra i sin gamla bil, att inte byta upp sig där heller. Man får leva så även om man har mycket tillgångar. Man får ta i ännu mer och flytta ihop i kollektiv som flera av mina vänner gör eller har gjort. Alltså att man bor flera stycken tillsammans. En av dessa vännerna bodde i ett kristet kollektiv som bestod av flera familjer. Några av dem hade barn, några hade ju inte. Och där gjorde man så att man tog alla pengarna, liksom inkomsten från alla, och så la man det i en pott och så fick alla tänka över vad behöver jag just detta, vad behöver jag? Vad kommer mina grejer kosta som, på det sättet jag lever och sådär? Och sen så fick man utifrån det man behövde. Och så levde man på det sättet. Och man får faktiskt leva så också. Jesus kommer med ett nytt rike och det börjar med honom. Det växer mitt ibland oss och en dag så ska vi få se det helt och fullt. Och det riket påverkar ju alla aspekter av livet, även våra pengar. Även om vi kan tycka det känns sjukt obekvämt och allt för privat så tar Jesus upp de här grejerna. Inte för att reta oss, utan för att befria oss. Och jag tänker att Jesus ser på dig och mig precis som han såg på den där unge mannen för 2000 år sedan eller vad det var. Och det är också kärlek i hans blick. Inte uppgivenhet, inte suckar, utan just kärlek. Men en kärlek som utmanar dig och inbjuder dig att släppa taget. Dels att släppa taget om ditt projekt att göra din frälsning eller göra dig förtjänst av Guds kärlek. Att åstadkomma den. Släpp taget och ta istället emot det Gud har redan gjort för dig. Det är bara han som kan ta dig igenom nålsögat in i Guds rike. Men också släpp taget om alla de där grejerna som du håller borta från Gud. Som du håller över honom. Som han inte får toucha, alltså röra vid. Och som du sätter din tillit till istället för honom. Och för många av oss är det pengar och ägodelar. Men för andra av oss kan det också vara andra grejer. Eller flera grejer. Släpp taget. Och våga ge det helt åt Gud. Lämna allt det där som blir kampaktigt. Och följ sedan honom. Jag tänker att det är då vi får smaka av det eviga livet. Vi ber. Herre, tack för vad du har gjort för oss. Att du har dött och uppstått så att vi kan få liv. Tack för att det är du som gör det jobbet. Helt av kärlek och nåd. Även om vi inte förtjänar det. Men vi ber också att du skulle hjälpa oss i vår efterföljelse. Vi ber att du skulle hjälpa oss och befria oss från alla de olika saker som vi håller över dig. Förlåt oss Gud. För att vi så ofta sätter tillit till annat än dig. Och vi ber oss hjälpa oss att släppa taget. Och våga leva utifrån ditt rike. I Jesu namn. Amen.